Välkommen tillbaka till M-podden och del 2 av Mysteriet med Kaspar Hauser. Utan vidare dröjsmål, låt oss dyka in i åren 1831 och 1832 i Kaspar Hausers liv. En period präglad av betydande förändringar av hans omständigheter, nya intrigerande relationer och händelser som ytterligare insluter hans berättelse i ett mysteriets lager. Detta kapitel av Hausers liv är en mosaik av hopp, skepticism och en outtröttlig strävan efter sanningen mitt i en dimma av spekulationer. I början av 1831 tog Kaspar Hausers liv en avgörande vändning. Nyfikenheten och empatin som en gång omfamnade honom i Nürnberg började avta, ersatt av viskningar om tvivel och misstankar. Mot denna turbulenta bakgrund trädde en ny figur in i Hausers liv, en vars inblandning skulle lägga till en ny dimension till det drama som utvecklades. Lord Stanhope, en brittisk adelsman som fascinerats av Hausers historia. Lord Stanhopes inträde markerade en hoppfull fas för Hauser. Fängslad av den unge mannens gåtfulla förflutna och med möjligheten till kunglig härkomst tog Stanhope Hauser under sitt beskydd. Med en blandning av filantropi och ett brinnande intresse för att nysta i denna märkliga historia såg Stanhope en framtid för Hauser långt från Nürnbergs skeptiska ögon. Det kan vara på sin plats med lite bakgrund till vem denna Lord Stanhope var. Philip Henry Stanhope, den fjärde ölen av Stanhope, föddes 1781 och avled 1855. Han höll en plats i överhuset, valdes till medlem av Royal Society, till för personer som gjort ett betydande bidrag till förbättringar av naturkunskap, med andra ord vetenskapliga områden, som matematik och så vidare. Han var också ordförande för Medico-Botanical Society och vice ordförande för Society of Arts. Lord Stanhope ansågs vara excentrisk. Hans far skulle inte skicka honom till någon skola utan höll honom hemma. Stanhope träffade Kaspar Hauser först 1831 och tycktes utveckla en stark förtjusning för pojken. Samtida rykten viskade om homoerotiska undertoner. Med det sagt, det var rykten och ingenting som någonsin bevisats. Lord Stanhopes inblandning med Kaspar Hauser är ett fascinerande kapitel i den här märkliga berättelsen, präglad av en blandning av hopp, intriger och slutligen desillusion. 1831 trädde alltså Lord Stanhope, en brittisk adelsman fängslad av Hausers historia, in på scenen. Detta medförde en förnyad känsla av att kanske sanningen bakom Hausers ursprung äntligen kunde avslöjas. Lord Stanhope drogs till Kaspar Hauser inte bara av det gåtfulla som omgav honom, utan också av lockelsen till att eventuellt nysta upp en berättelse som hade fångat hela Europas uppmärksamhet. Hans intresse för Hauser sträckte sig bortom enbart nyfikenhet. Stanhope var investerad i tanken att Hauser kunde vara av adlig börd, kanske till och med kopplad till den kungliga familjen i Baden, som tidigare diskuterats. I sin strävan efter sanningen tog Lord Stanhope ett stort steg. Han ordnade så att Hauser kunde resa till Ungern 1831. Detta i hopp om att resan skulle friska upp Hausers minne eller leda till upptäckter om hans förflutna. Resan till Ungern drevs på av spridda fragment från Hausers minne och hans tillfälliga användning av ord som verkade vara ungerska, vilket ju antydde en möjlig koppling till den regionen. Resan var dock fylld av utmaningar och besvikelser. Trots deras ansträngningar framkom inga avgörande bevis eller igenkänning från deras möten i Ungern. Avsaknaden av någon konkret koppling till Hausers påstådda förflutna i Ungern ledde till växande frustrationer. Stanhope hade hoppats på ett genombrott, ett ögonblick av uppenbarelse som skulle avtäcka lagren av Hausers mystiska förflutna. Men ett sånt ögonblick kom aldrig. Desillusionerad av bristen på framsteg och allt mer skeptisk till Hausers påståenden började Lord Stanhopes relation till Hauser att bli allt mer ansträngd. Adelsmannens initiala tro på Hausers nobla ursprung började vackla, ersatt av tvivel om sanningshalten i Hausers berättelse. De misslyckade ungerska expeditionerna fördjupade inte bara mysteriet kring Hauser utan skapade också en klyfta mellan honom och en av hans mest framstående förespråkare. I efterdyningarna av deras resor fortsatte Lord Stanhope stöd på ett mer distanserat sätt. Han ordnade så att Hauser kunde bo i Ansbach under vård av Johann Georg Meyer, en skolmästare, och distanserade sig effektivt från Hausers dagliga angelägenheter. Denna förändring markerade en betydande vändpunkt i Hausers historia, då han förlorade den nära vägledningen och skyddet som Lord Stanhope stått för. Separationen mellan Caspar Hauser och Lord Stanhope efter deras återkomst från Ungern är en gripande påminnelse om komplexiteten och utmaningarna i att söka sanningen bakom Hausers gåtfulla liv. Det understryker trons sköra natur och effekten av ouppfyllda förväntningar. Inte bara för de individer som är direkt inblandade, utan också för det bredare sökandet efter förståelse för ett av historiens mest betydande mysterier. Så, i december 1831 fattades ett beslut som skulle förändra riktningen på Hausers resa. Stanhope, fast besluten att ge Hauser en stabil miljö som gynnade hans utbildning och välbefinnande, överförde honom till vård av Johann Georg Meyer, som redan nämnt en skolmästare i Ansbach. Meyer, känd för sitt strikta uppförande och sin pedagogiska noggrannhet, var en stark kontrast till de mer tillåtande figurerna i Hausers liv. Övergången till Ansbach och Meyers vårdnad var fylld med utmaningar. Hauser, van vid en viss nivå av uppmärksamhet och sympati, fann sig navigera i en relation utan den värme han en gång kände. Meyers skepticism mot Hausers berättelse om sitt förflutna och hans påstådda adliga ursprung belastade deras förhållande, vilket kastade en skugga över Hausers nya liv i Ansbach. 1832 var ett år av introspektion och lärande för Hauser under Meyers stränga handledning. Trots de växande spänningarna och det ständigt närvarande molnet av tvivel blomstrade Hausers intellektuella strävanden. Hans förmåga att läsa, skriva och engagera sig i komplexa ämnen avslöjade ett sinne som var nyfiket och kapabelt, om än inte alltid förstått. Ändå strök aldrig spektrumet av Hausers mystiska ursprung och de gåtfulla omständigheterna kring hans uppfostran långt ifrån de som var omkring honom. Ansbach stadsbo, liksom det i Nürnberg före dem, var fångade mellan fascination och skepsis, dragna till mysteriet men försiktiga inför det potentiella bedrägeriet. När 1832 närmade sig sitt slut blev relationen mellan Hauser och Meyer allt mer ansträngd. Bördan av att bevisa förväntningarnas tyngd och utmaningen att navigera i en värld som svängde mellan godtrogenhet och misstro tog ut sin rätt på Hauser. Löftet om en ny början i Ansbach verkade upplösas i ett bekant mönster av isolering och missförstånd. Åren 1831 och 1832 i Hausers liv var ett vittnesmål om hans existenskomplexitet. Fångad mellan hoppet om ett nytt liv och kedjorna från ett gåtfullt förflutet reflekterar Hausers berättelse under denna period den bredare mänskliga kampen för identitet, tillhörighet och sanning. När vi funderar över vändningarna i hans resa påminns vi om mysteriets bestående kraft att fängsla, utmana och ibland förbrylla oss. Nu några ord om, så vitt jag vet och har kunnat forska fram, Caspar Hausers enda anställning under hans korta liv. År 1832 tog Caspar Hausers liv en vändning som erbjöd honom ett sken av normalitet och rutin, då han anställdes som kopist, vilket är en person som kopierar skrivelser och ritningar, på det lokala advokatkontoret i Ansbach. Jobbet var viktigt för Hauser, inte bara för att det gav honom en strukturerad daglig aktivitet, utan också för att det representerade ett steg mot integration i samhället. En stark kontrast till hans mystiska och isolerade start i livet. Som kopist var Hausers främsta ansvar att transkribera dokument för hand. Detta jobb krävde noggrann uppmärksamhet på detaljer, en stadig hand och en viss nivå av läs- och skrivkunnighet samt förståelse för språket och innehållet han duplicerade. Med tanke på Hausers tidigare visade förmågor i läsning och skrivning, färdighet han finslipat under Friedrich Daumers och andras handledning, skulle denna roll ha varit väl inom hans förmågor. Den här perioden i Hausers liv präglades av en strävan efter en mer ordinär tillvaro, bort från den intensiva granskningen och spekulationerna som följt honom sedan han framträdde i Nürnberg. Att arbeta som kopist gav Hauser en viss grad av självständighet och självförsörjning, vilket bidrog till hans känsla av självvärde och identitet. Men jobbet placerade också Hauser i en mer offentlig miljö, där hans interaktioner med kollegor och allmänheten kunde ha varit påfrestande med tanke på hans bakgrund och de sociala färdigheter han kan ha saknat på grund av sin ovanliga uppväxt. Arbetets natur, ofta repetitivt och ensamt, kanske passade honom med tanke på hans tidigare erfarenheter av isolering. Men det innebar också att han förblev något åtskild från det något mer livliga vardagslivet hos en typisk ung man i början av 1800-talet. Denna fas i Hausers liv, även om den erbjöd stabilitet, underströk också motsägelserna i hans existens. En ung man som sökte normalitet medan han var omsvept i en aura av ett mysterium, arbetande i en juridisk miljö som symboliserade ordning och rationalitet, men bar på en personlig historia fylld med obesvarade frågor och gåtfulla berättelser. Sammanfattningsvis var Caspar Hausers roll som kopist ett anmärkningsvärt kapitel i hans korta och turbulenta liv, vilket representerade ett försök att hitta en plats för sig själv i världen, även när skuggorna från hans mystiska förflutna fortsatte att vara närvarande. Okej, så låt oss dyka in i en tredje teori angående Caspar Hauser, med särskilt fokus på det sammanflätade begreppen psykisk sjukdom och möjligheten till en omfattande bluff. Detta perspektiv erbjuder en markant annorlunda lins genom vilken man kan betrakta Hausers gåtfulla historia. En som utmanar de romantiserade eller tragiska tolkningarna och istället fördjupar sig i komplexiteten i mänsklig psykologi och förmågan till bedrägeri. Bland de otaliga teorier som föreslagits för att förklara hans ursprung och bizarra beteende sticker idéerna om psykisk sjukdom och bluff ut för sina provokativa implikationer. Kan Hauser ha lidit av ett psykologiskt tillstånd som ledde honom till att fabricera sitt mystiska förflutna? Eller var han arkitekten bakom en omfattande bluff? En historia som fångade en nations fantasi. Teorin om psykisk sjukdom antyder att Hausers egenheter, hans begränsade kommunikationsförmåga, hans märkliga beteenden och hans fantastiska berättelse om ett liv tillbringat i ensamhet kunde vara symptom på en psykologisk störning. Anhängare av denna teori pekar på tillstånd som dissociativ identitetsstörning eller till och med omfattande vaneföreställningar som härrör från till exempel schizofreni, vilket kan förklara hans förvirrade identitetskänsla och hans levande återberättande av ett liv tillbringat i isolering. Å andra sidan antyder bluffteorin att Caspar Hauser var en skicklig berättare som vävde en så övertygande berättelse att den inte bara fångade Nürnbergs stadsbor utan även den bredare allmänheten och till och med inflytelserika personer vid denna tiden. Denna teori föreslår att Hauser, driven kanske av önskan om uppmärksamhet, sympati eller till och med materiell vinning, skapade sin mystiska persona med noggrann uppmärksamhet på detaljer, utnyttjade människors böjelse för intriger och det sensationella. Kritiker av bluffteorin hävdar att upprätthållandet av en sån bluff skulle kräva en nivå av sofistikering och konsekvens som verkar strida mot Hausers uppenbara naivitet och barnsliga uppträdande. Men förespråkare motsätter sig att dessa egenskaper mycket väl kunde ha varit en del av sveket. En beräknad föreställning, avsedd att avväpna skepticism och framkalla empati istället. Skärningspunkten mellan teorierna om psykisk sjukdom och bluff väcker djupa frågor om sanningens natur och tillförlitligheten i självrapporterade upplevelser. Om Hauser verkligen led av en psykisk sjukdom kan hans berättelse om sitt förflutna representera en förvirrad sammanblandning av fantasi och verklighet snarare än medvetna lögner. Omvänt, om hans historia var en bluff, talade om en djup förståelse av det mänskliga psyket och berättelsens kraft att forma verkligheten. När vi utforskar den labyrintiska historien om Caspar Hauser genom de dubbla linserna av psykisk sjukdom och bluff, påminns vi om det komplexa samspelet mellan sinnets inre processer och den yttre världen av social interaktion och uppfattning. Hausers arv var sig en plågad själ eller en listig fabrikatör utmanar oss att fundera över de svårfångade gränserna mellan verklighet och fantasi, sanning och bedrägeri. Året 1833 i Caspar Hausers liv var en period fylld av djupa motsägelser, präglad av flyktiga stunder av stabilitet som överskuggades av eskalerande spänningar och slutligen tragedi. Detta år skulle visa sig vara det sista kapitlet i det gåtfulla livet hos en ung man som fångat allmänhetens fantasi, förbryllat lärda och rört vid hjärtan hos dem som kom i kontakt med honom. När vi bläddrar i historiens sidor till 1833 finner vi Caspar Hauser i Ansbach under vårdnad av Johann George Meyer, en skolmästare känd för sin strikta disciplin och skepticism mot Hausers extraordinära påståenden. Trots skenet av normalitet som hans anställning som kopist gav var Hausers liv allt annat än vanligt. Auran av mysterium som omslutit honom sedan han dök upp i Nürnberg fortsatte kasta långa skuggor och hans interaktioner med stadsborna var präglade av en blandning av nyfikenhet, skepsis och ibland rent av fientlighet. Under denna tumultartade period blev Hausers relation med Meyer allt mer ansträngd. Skolmästarens otålighet med vad han uppfattade som Hausers påhitt och uppmärksamhetssökande beteende skapade en miljö av ömsesidig misstro och frustration. Ändå, mitt i utmaningarna, fann Hauser stunder av tröst i sitt arbete och de enkla rutinerna i det dagliga livet, där han klamrade sig fast vid hopp om att han ännu skulle kunna hitta en plats för sig själv i världen. När året framskred tog Hausers liv en mörk och olycksbådande vändning. Den 9 december, efter ett särskilt hetsigt gräl med Meyer, begav sig Hauser ut på Ansbachs gator med hjärtat tyngt av sin osäkra existens. De händelser som följde skulle för alltid bli höljda i skuggor och spekulation. 5 dagar senare, på eftermiddagen den 14 december, återvände Hauser hem med ett allvarligt sår i bröstet. Han påstod att han hade blivit lockad till Ansbachs hovträdgård av en främling som sedan attackerade honom och stack en kniv i hans sida. Polisen hittade en liten violett plånbok på platsen. Den innehöll en kryptisk anteckning skriven i spegelskrift som löd: Hauser kommer att kunna berätta för er exakt hur jag ser ut och varifrån jag kommer. För att spara Hauser besväret vill jag berätta för er varifrån jag kommer. Streck, streck. Jag kommer ifrån. Streck, streck, streck. Den bayerska gränsen. Streck, streck. Vid floden. Streck, streck, streck. Jag ska till och med berätta namnet M.L.Ö. Såret visade sig vara dödligt och den 17 december 1833 avled Caspar Hauser till följd av sina skador och lämnade efter sig ett arv lika mystiskt i döden som det varit i livet. Teorier frodades om identiteten på hans angripare och motivet bakom attacken, men slutgiltiga svar förblev ouppnåeliga, förlorade i tidens dimmor. I kölvattnet av hans död stod samhället, och faktiskt resten av världen, kvar att fundera över de många obesvarade frågorna som omgärdade Caspar Hauser. Var han en förlorad prins, insnärjd i ett nät av politiska intriger? En problematisk ungdom som skapade en detaljerad berättelse om elände och övergivande? Eller kanske något helt annat, en symbol för den eviga mänskliga kampen för identitet, tillhörighet och sanning? När vi reflekterar över Caspar Hausers liv och för tidiga död påminns vi om den djupa inverkan som en individs historia kan ha på samhällets kollektiva medvetande. Hans liv var en mosaik av obesvarade frågor, en väv gjord av trådar av fakta och fiktion, vilket lämnar oss att undra över sanningens natur, sökandet efter tillhörighet och de gåtfulla djupen i den mänskliga själen. I Caspar Hausers liv finner vi en berättelse så fängslande, så genomsyrad av mysteriets, tragedins och det oförklarligas element att den fortsätter att fascinera och förbrylla oss nästan 2 århundraden senare. Hans historia som framträder ur det tidiga 1800-talets dimmo berör universella teman om tillhörighet, identitet och den eviga strävan efter en plats i världen och samhället. När vi reflekterar över de olika teorierna som försöker tränga igenom slöjan kring Hausers ursprung, vare sig han var en förlorad prins, ett kidnappningsoffer, led av psykisk sjukdom, var centrum för en omfattande bluff eller kanske ett förvildat barn, påminns vi om begränsningarna i vår förståelse och det okändas bestående dragningskraft. Kaspar Hausers arv tjänar som en gripande påminnelse om människans komplexitet och det längder till vilka samhället kommer att gå för att nysta upp det dolda. Det utmanar oss att fundera över hur berättelser konstrueras, hur sanningar formas och tolkas och hur individer som Hauser balanserar på den fina linjen mellan verklighet och uppfattning. Mysteriet med Kaspar Hauser blev förmodligen aldrig utrett. Hans liv och omständigheterna kring hans för tidiga död kan förbli höljda i historiens skuggor. Ett pussel som ännu inte är löst. Men kanske är det i sökandet, i strävan att förstå, som vi finner de mest djupgående insikterna. Inte bara om Hausers liv, utan om den mänskliga erfarenhetens djup. Tack så mycket för att ni följde med M-podden på denna resa genom den spöklika och mystiska sagan om Kaspar Hauser. Min känsla är att vi aldrig kommer att få veta sanningen om Kaspar med säkerhet. Var han bara en opportunist som försökte bluffa sig till ett bättre och kanske mer spännande liv? I så fall så måste han varit ganska slug och intelligent för att lyckas med det. I modern tid skulle du haft tillgång till böcker och internet som källor för vilket bedrägeri du än planerade. Men i början av 1800-talet skulle inte mycket information varit tillgängligt för en person från samhällets lägre skikt. Å andra sidan, kanske människor var mer godtrogna på den tiden. Och som Agent Mulder ville de tro. Då måste vi komma ihåg att de personer som tog hand om Kasper hade en tendens att komma på kant med honom när de uppmärksammade hans lögner och falskhet. Så han kanske inte var så bra på att upprätthålla historien han hade skapat trots allt. Jag vet inte, och det gör inte du heller. Men håll med om att det är en fantastisk historia värd att förundras över. Du har lyssnat på M-podden och jag är din värd, Magnus. Podcasten har en grupp på Facebook som du kan gå med i. Länken finns i informationen för detta avsnitt. Jag har också satt upp en ny webbplats för M-podden och länken finns återigen i informationen. Innan jag går och ser om Werner Herzogs film om Kaspar Hauser är det dags för det obligatoriska slutskämtet. Nej, det är det inte. Istället tar vi ett kort men fantastiskt fakta. En häst har normalt sett mer än en hästkraft. En studie från 1993 visade att en hästs maximala kraft kan motsvara så mycket som 24 hästkrafter.